Det här mötet upplever jag är så profetiskt lätt från början till slut, förhoppningsvis. Budskapet jag upplevde Herren la på mitt hjärta handlar om första versen i Romarbrevet och första versen i Uppenbarelseboken. Jag kommer att läsa dem sen. Det budskapet jag skulle predika, det bekräftades genom en dröm natten mellan 8 och 9 augusti. Alltså natten mellan onsdagen och torsdagen blir det då. Jag brukar drömma saker 2 gånger då, för att det ska bli riktigt inpräntat då. Ja, den ena drömmen handlar om ett hus. Det kom ett flod mot huset. Det ena huset skadades av floden, men inte det andra. I den första drömmen kom jag med min cykel och skulle besöka 2 vänner. Men när jag kom till huset så översvämmades huset av en plötsligt stigande flod. Jag vände min cykel och började cykla bort ifrån huset och floden. Och jag blev så oerhört bedrövad och ledsen så jag utropade på min cykel när jag cyklade bort ifrån dem. Det är inte klokt. De borde ha förstått bättre. För deras fönster var ju vänt emot floden som översvämmats. Så det var ju väldigt konstigt att de inte såg det, tyckte man ju då. I onsdags natt hade jag en så gott som exakt likadan dröm. Men den gången körde jag bil och skulle besöka 2 vänner. Även den här gången åkte jag jämte en flod. Men plötsligt började floden stiga så fruktansvärt snabbt så jag vågade inte fortsätta längre. Jag stannade bilen, hoppade ut ur bilen och sprang upp på ett berg. För att komma i säkerhet under fruktansvärda vattenmassor som kom alltså. Och helt plötsligt så befinner jag mig här på ett möte med Parousia Mission. Ett härligt andefullt möte. Och de här vännerna som jag skulle besöka, de var här. Och jag blev så glad för de sa, ja du vet, den här fruktansvärda floden som kom, den nådde inte upp till oss. Utan nu kan du åka med oss och hämta din bil igen. Vad härligt. Halleluja. Va? Psalm 32 börjar vi med. Hon slutar precis där budskapet kommer. Psalm 32, en lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben och så vidare. Då och natt var din hand tung om mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Det låter som en människa som tuktas, va? För att göras liten. Min livskraft försvann. Min livskraft försvann. Då uppenbarade jag min synd singularis för dig. Hur jag var i mig själv. Jag vill ju hellre bruka min kraft. Det vill ju människan. Än och gå in i Guds kraft. Så därför måste Gud hjälpa oss lite på traven, eller hur? Och då kan han sända lite prövningar över våra liv. Så vi förstår att vi klarar inte det här själva. Kristendom är inte menat att vi ska klara själva. Förstå mig rätt. Utan det är meningen att vi ska få våra ögon öppnade så vi går in i Guds nåd. Men då krävs lite tuktan och det är där den här salmen visar. Förstår ni? Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Så står det Sela där. Det betyder stanna upp och begrunda det här. Det är viktigt för att handla om Jesus. Därför ska alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer skall det inte nå dem. Aha. Vad var det jag drömde? Vad var den här salmen börja med och vad var det Elvor läste? Ja, jag tror Gud har ett budskap till oss här idag. Du är mitt beskydd. Ja, det är något jag går in i, va? För nöd bevarar du mig. Yeshuas jubel eller frälsningens jubel omger mig. Jesus, va? Sela står det igen för att vi ska tänka efter. Ja, han menar ju Jesus. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Det är underbart, det där beskyddet vi får i Herrens hus. När vi ger upp vår egen kraft då, och går in och låter han ta över. Jag tror här att David beskriver en tid som var fruktansvärt jobbig när han töms på sin egen kraft för att kunna gå in och få Guds kraft. Det är ju nåd, va? Våran kraft är ju eget kött och sen ska han ha nåd. Guds faders hand tuktar oss för att ge oss mer av det som är från honom, va? Den ödmjuke ger han nåd, står det. Det är underbart. Och när Gud välsignar oss i Kristus Jesus, som Elvor sa, så handlar det ju mer om det inre livet än det yttre. Det förstår vi snart när vi lär känna honom. Och Bibeln säger oss att välsignelsen är att, när han, att han kan vända oss bort ifrån det onda, står det i Apostlagärningarna 3 och 36. Gud låter oss alltså få gå igenom perioder som kan vara väldigt tuffa. Men då upptäcker Paulus, han har ju varit i öknen ett par gånger, skriver han om, i mig bor inget gott. I grundtexten står det, genom erfarenhet har jag nu förstått att i mig bor inget gott. Kära vänner, är det någon som har haft ökenperioder i sitt liv? Ja, ni ljuger om ni säger att ni aldrig har haft det. Har ni haft prövningar? Ja. Kan ni nu, eller vi nu, förstå varför det är torrt som en öken ibland? Vem ska vi gå till? Jo, vi ska gå till Herren, va? Och där ska vi bekänna en sak, att vi har synd. Och då tänker vi direkt på våldtäkt, bankrån och allt sånt. Nej, synd är att vi vill göra det som endast Gud kan göra i våra liv. Leva det kristna livet. Därför sänder han oss gång på gång in i sådana perioder när vi förstår. Han vill lära oss något och undervisa oss om den väg vi ska vandra, va? Och det kan vara smalt på den vägen. I fortsättningen nu när jag talar om och säger märket, så menar jag Guds märke. Jag ska förklara innebörden av det sen. Sanningens väg och att vandra i ljuset är exakt samma sak. Synd på grekiska betyder missa märket. Och Bibeln talar ofta om att vi har en syndaskuld. De här orden jag säger nu, det är de gamla predikanterna använder som talar om korset. Men det har väl inte hört sedan 60-talet kanske i våra kyrkor. Men det här är gamla skatter som Elvor och jag nu försöker plocka fram. Som var levande förr när det var väckelsen. När man böjde knä och sådana gammalmodigheter som vi knappt har hört talas om. Det står att alla har vi syndat. Alla har vi missat märket. Romarbrevet 3:23. Och andens arbete är att överbevisa oss om att vi har missat märket. Så att få tag i det här märket, det måste ju vara lösningen, va? Eller? Vad är märket? Jo, Jesus säger att han är dörren i Johannes 10:9. Och Jesus säger att vi ska gå in genom en trång port. Matteus 7:13. Och Jesus säger även att vi ska ta hans kors och följa hans exempel, Lukas 14:27. Så Guds märke som vi inte får missa, det måste ju handla om att komma in genom en port. Om vi nu ska följa allt vad Jesus säger, va? För den porten leder alltså till Herrens hus. Så här är alltså målet med vår vandring. Att finna den trånga porten och den smala vägen. Och att frivilligt, för det där det handlar om, va, säger jag. Han vill inte ha några slavar egentligen. Han vill ha frivilliga slavar. Om ni nu förstår mig rätt. En annan psalm som undervisar om porten till Guds hus finner du i psalm 118. Och det är samma tuktan igen som David fick gå igenom här, och står det så här: jag ska inte dö utan jag ska leva och jag ska förkunna Herrens gärningar. Hans död och uppståndelse, va? Det är Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Vad är döden? Har ni hört talas om dödens portar någon? Mörkrets andemakter alltså. Han lämnade mig inte åt Satan. Han lämnade mig inte åt mörkrets andemakter. Va? Öppna för mig rättfärdighetens port. Jag vill gå in genom den och sen tacka Herren. Åh, vad det stämmer med vad vi läste i början. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig, Herre. Du svarade mig. När jag inte mådde så bra, när jag var i öknen och var jag ropa. Var går vägen? Går vägen? Hjälp mig, Herre. Du svarade mig och blev min frälsning. Det står i Yeshua. Jesus. Ja, han blev Herre på något vis i öknen alltså. När jag tuktade. Så blev han på något vis Herre. Och det ska tydligen vara vägen till frälsningen och befrielsen. Att sändas ut i öknen och ropa på hjälp. Sen står det något häftigt. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Vad sa Jesus att han var? Ja, förstår ni, om det här templet så ska jag bygga ett nytt. Jaha, så han är ett andligt hus alltså. Kastar man bort stenen så har man väldigt svårt att komma in genom porten, eller hur? Men man kommer tydligen in i ett annat hus i Matteus 7 som har en väldigt bred port istället. Man kommer in genom en annan port. Kom ihåg nu Guds märke. Så ska ni väl se vad jag tror är vilddjurets märke. Vad bra att du sa det där med vilddjuret. Nu ska ni få se vad jag tror är vilddjurets märke. Glöm det med datachips. Utan det handlar om syndens människa. Fördärvets man. Det är alla som missar Guds märke. Alla som missar Guds märke blir automatiskt slavar under synd. Och så står det så här. Ett andligt hus. Herren har gjort den till detta. Det är ett mirakel i våra ögon. Jaha! Så ökenvandringen och tuktan är till för att öppna våra ögon. Eller hur? Så vi ska se att den här stenen som de visade inte ville ha. Den är en underbar sten för oss som har gått den här vägen i öknen. Som har fattat där de inte fattar. Va? GLS och de här stora grabbarna. Med och allt vad de heter. Och deras stora böcker som miljoner köper. Hur man ska bygga församling. Jag vet inte hur man bygger. Jag vet bara hur man dör och vägen dit. Den är härlig. Halleluja. Det står inte så mycket om dig i de böckerna, eller hur? Yeshua ska vi upptäcka. Han är stenen som byggnadsmännen förkastade. Och när vi går in så tar hans liv över. Kommer ni ihåg i Romarbrevet 6? Så skriver han så här. Att Jesus dog. Men han uppstod också. Och det liv han nu lever, lever han för Gud. Ja, han lever inte bara och sitter på en tron i himlen och regerar. Han lever någon annanstans också. Han lever i dig och mig, va? Det liv han lever, lever han i dig och i mig. Och det är det som kallas för nåd. Vad sa jag förut? Du ska inte leva någon kristendom. Han ska leva i dig. Det är så härligt. Att gå in och finna denna port. Och finna den här stenen. Så vägen till Guds hus och märket går alltså genom att Herren hjälper oss in och vi får öppnade ögon. Han är själva målet för vår vandring. Så den som inte går in genom dörren till Herrens hus kommer automatiskt att gå in genom den andra porten som är bred. Och han blir slav där. Och nu ska jag visa varför jag tror att vilddjurets märke är syndens människa. Jo, Jesus säger så här. Vi kan inte vara slavar under två herrar. Ordet som används på grekiska är doulos. Du kan alltså inte vara doulos eller slav under två herrar. Lukas 16 och 13. När jag ska förklara vad doulos är så kommer du att förstå att det är omöjligt. Vilken märke bär vi? Bär vi Herrens eller syndens? Vem tillhör vi? Glöm chipset. Även om det kanske blir ett chips. Eller chip heter inte chips. Även om det blir ett chip. Så har detta noll betydelse. Om du inte har fått dina ögon. Öppna det så du kan gå in i Herrens hus. Eller gå upp på berget. Det är samma sak. Ordet dolos. Ja, för det första så är det ju mycket enkelt att komma in genom den breda porten. Va? För det är ju vår natur. Vi vill ju gärna ha med oss allt genom den breda porten. Men att komma in i den trånga porten, det är svårare. Att vara syndens slav är alltså naturligt för oss. Men vi behöver hjälp för att komma in genom den trånga porten. Jesus själv säger att han var en dolos. Och han uppfyller ju alla bilder i Gamla testamentet som Elvor sa förut. Allt som han kräver av oss uppfyller han själv. Han var urtypen och urbilden av en dolos i Gamla testamentet. Och nu säger Paulus i Filipperbrevet så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså följ samma tankesätt eller gå på samma väg, menar han. Den vägen är underbar för det leder ju till Guds märke, va? Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte. Han utgav sig själv genom att anta en dolos gestalt. Då han blev människa, han gick ju helt in under fadern. Han gjorde inga under och tecken om inte fadern visade honom att det ska du göra. Han sa ingenting om inte fadern sa att det ska du säga. Han var alltså en slav. För det var precis vad en slav gjorde. Han gjorde ingenting än mästaren sa att han skulle göra. Han som tyttre var den människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Vad hände när Jesus dog? Var det en dörr som öppnades? Det var väl en dörr i templet, för det allra heligaste var Guds hus. Det var en bild för att där bodde Gud. Så Jesus gick alltså före oss genom dörren, va? Och så vill han att vi ska följa efter. Vi ska göra som han. Nästan alla kommentarer jag läst till det här hänvisar till Andra Mosebok 21:1-6. Där stod det talas om en dolos som alltså var en slav som hade förlorat alla sina rättigheter. Lär man det? Hagen lärde väl inte det, att vi hade förlorat alla våra rättigheter, va? Eller i Bill Johnson lär de att vi har förlorat alla rättigheter. Nej. Han har frivilligt valt ge sig åt sin herre på livstid och förlorat allt du ägde, all din rätt, all din makt. Allting, alla din framtid, alla dina planer. Så vi läser från vers 5 då, Andra Mosebok 21. Men om slaven säger, jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag vill inte bli fri. Då ska hans herre föra honom fram inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Därefter ska han för alltid vara sin herres slav. Det har Jesus uppfyllt, va? Ser ni nu att dörren och korset är ju samma sak? Jaha, så Jesus var den perfekta lydnaden, va? Ja. Innebörden här då. Om en människa inte kunde betala sin skuld så blev han slav till den han var skyldig. Och skulle bli fri då till nästa sabbatsår. Under tiden han gjorde slavarbete kunde han när som helst förstå. Att den herre som jag tjänar egentligen, han är ju så god så att det är ju bättre att jag genomborrar mitt öra också, va? Så att jag blir hans slav på evig tid. Så fort det står evig i Bibeln ska ni veta att då handlar det om ande och inget annat. För det är bara ande som är evigt. Han kunde när han ville begära att få bli hans dolus. Och ni vet att lagen kan ju inte göra någon fri. Hur mycket du än försöker jobba dig fram, va? Det går det inte. Men till slut så kommer du förstå. Men han har ju redan betalat. Varför går jag inte in för och blir en del av honom? Det spelar ju ingen roll. Liksom jag blir var sjunde år blir fri. Du kan ju aldrig betala den här skulden. Syndaskulden kan ju bara en person betala. Jesus, han har redan betalt. Så därför står det också om syndaskuld, och proceduren var så här. Nu skulle den Herren som du bekände dig till skaffa fram vittnen. Det är därför Paulus använder det här, att vi har bekänt den goda bekännelsen inför vittnen. För de skulle höra och se vad som nu hände. Inför vittnen skulle slaven föras fram till dörren på sin herres hus. Den är ganska trång, va? Vår herres hus är ganska trång. Han skulle sätta sitt huvud mot dörren för att hans öra skulle genomborras mot trätt. Slaven fick nu en guldring i sitt öra om ägaren var en rik man. Ja, han är så rik så han har råd med det, för han heter Herren Jesus Kristus. Förstår vi nu budskapet om öra och dolus, att det är samma sak, va? Vad symboliserar trädörren? I samma stund som örat genomborras inför vittnen förlorade slaven all rätt till sitt eget liv. Förebilden är ju klart tydlig. Jag dör tillsammans med min herre på dörren eller på korset. Och jag går in tillsammans med honom. Paulus säger att var och en är skyldiga inför Gud, som betyder domaren. Vi har alltså ett skuldbrev som vi omöjligt kan betala. Men det står så här att Jesus tog ditt och mitt skuldbrev och så spikar han fast det mot korset, eller ska vi säga dörren. Ser ni bilden? För det var nämligen så här att slavens skuldbrev skulle sättas upp och blev nu inte hans skuld längre, utan det blev ju Herrens skuld. Är du med? Precis som han betalade syndaskulden på korset, så förlorar vi rätten för vårt liv, men vi ger det till Herrens istället. Och Herren är ju god, han är ingen slavdrivare. Han är faktiskt ingen slavdrivare, fast många tror att han är det. Men det är inte sant. Han vill oss bara gott. Att finna vägen till Herrens hus är en tuff väg. Så många inte vill höra. Men när man väl förstår den, då vill man dit. För annars får vi ett annat märke som... Så när Jesus dog, öppnades bokstavligen dörren till Guds hus. Och vi blir dolusar om vi följer honom in. Och vårt skuldbrev har han betalt. Ni var döda, Kolosserbrevet. Ni var döda på grund av era överträdelser och oomskurna natur. Och han har gjort er levande, rättfärdiggjorda, va, med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Han har tagit bort det genom att spika fast det vid dörren, va? Eller korset. Han har klätt av välden av makterna och förvisat den. Försvinner ifrån! Vad symboliserar de nu då? Floden! Floden, du har inte här att göra! Jag är korsfäst med Kristus. Han har ingen rätt längre till mitt brev eller till mitt liv. Hans skuldbrev gäller inte mig. Ja, vad tror ni han menar med ändens tid ska komma, det ska komma en flod? Ni kommer ihåg vad jag sa att Herrens rådslut var. En herre under sig, va? I himlen och på jorden ett folk. Resten då? Syndens människa. Fördärvets man. Judas var ju där, han åkte också ut, va? Floden kom och tog honom. Billigt talat. Egypten och dörren. Titta hur väl budskapet stämmer hela tiden. Folket var slavar i Egypten under farao. Vem tror ni farao symboliserar? Ja, djävulen. Ormen. Men Gud ville att de skulle vara hans slavar istället. Ja, vi kan inte vara slavar under två herrar. Och det blev mycket tuktan där, va? För det drabbar ju också dem ett tag. Som sagt, va, vi kan inte ha två herrar. Vad tror ni nu symboliken ligger med blodet på dörren i Egypten? Om inte exakt samma sak som jag redan har förklarat för er förut. Dödsängeln, det vill säga floden, va? fick inte tillåtelse att gå in i det hus där man hade blivit Herrens slavar. Skulden var ju betald, va? Blodet på dörren, och man hade gått in och man käkade lamm. Vad tror ni käka lamm betyder? Ja, man fröjdar sig över frälsningen. Här är ju. Öppna för mig dörren, rättfärdighetens dörr, så jag får gå in genom den och så jag får prisa Herren. Ja, lammet ligger slaktat där inne. Där är det glädje. Nu använder Paulus bas här. Kan inte be för mig att jag får uppenbara evangeliet med de rätta orden? Så ni ser att det här budskapet som man ger Filipperna om dolus kommer i andra förpackningar till andra församlingar. Men han menar ju samma sak. Han förändrar ju inte sitt evangelium. Det är bara det att nu till Korint så pratar han om korset. Dörren. Det är samma sak. Och han säger, ja, när jag kom till er, jag vill inte veta något annat. Jag pratar bara om korset. Men ni vet väl att en dårskap för de som går förlorade, av de som missar målet, som missar huset, är en dårskap. Och där var de ju visa, va? Och de fick ju inte bygga på något annat än den grund som redan låg. Jesus. Han är ju ett hus. Finns inget annat hus. Han pratar om korset som dörren. Istället för totalt uppgivande av all rätt så talar han nu om agape, va? De pratar om nådegåvor. Ja, det är jättebra med nådegåvor. Men nu ska jag visa er en väg som är så mycket högre och så mycket bättre än alla andra vägar. Vad tror du han menar för väg? Agape symboliserar alltså total kapitulation av hela vår framtid, all vår rätt och allting. Det är agape. Har vi fått en snedvriden bild av vad kärlek är, tror ni? Svar med stora bokstäver, ja. Ser du inte korset där dörren och vägen är slav? Ja, för att gå in i Guds hus måste vi avsäga oss all rätt. Om vi sedan får behålla något så är det ju Guds, verkligen Guds nåd. Jag får låta säga att när jag såg det här så tänkte jag, käre Gud, vad god du är. Det var ju egentligen inte min egendom, men jag fick ju en del av det ändå. Förstår ni bilden av tionde egentligen? Tionde, det är ju 100% i nya. Det är ju inte 10%. Det är ju hela ditt liv, allt vad du äger och allt. Men sen om du får nåden att behålla något. Det är ju härligt, va? Men det är ju så, han äger oss. Han har ju köpt oss. Vi tillhör ju inte oss själva. Och då är det så här då. Nu ska vi se på något riktigt intressant. Paulus använder ordet dolos på sig själv. Och när du kommer till Johannes budskap om ändens tid, vad var det som ska hända i Uppenbarelseboken? Jo, du ser att det kommer en flod, kan vi säga. Symboliken av allting som händer i Uppenbarelseboken, kan vi säga att det kommer en flod. Och vilddjuret vill komma med ett märke. Är det inte ungefär vad det handlar om? Eller? Jo. Men vem förstår det här då? Ja. Uppenbarelseboken 1:1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Alltså stenens uppenbarelse. Vem var det som fick se vem stenen var? Vem var det som förstod det? Jo, den som har tuktats i öknen, va? Den som har fått sina ögon öppnade. Han förstår vem stenen är. Ingen annan. Han förstår att stenen är ett hus. Ett andligt hus. Som Petrus säger. Har ni nu smakat att Gud är god? Så kom till honom. Jag kommer dö. Det är det han menar. Kom in i Guds hus då. Kom och dö om ni nu har fattat att Gud är god. Så slipper ni slava utanför. Nej. Sån är inte min Gud. Min Gud är kärlek, förstår ni. Här är allt tillåtet. Gullig gull. Nej. Kom och dö. Du kan inte ens dö själv. Du måste ha hjälp med det också, förstår ni. Det här är budskapet. Du kan inte ens dö. Du kan inte ens korsfästa dig själv. Utan nu pratar vi om vad Paulus nämner om. Att jag vill inte predika evangelium med mänsklig visdom. Jag vill predika så Kristi kors inte förlorar sin kraft. Att, vadå? Döda oss. Gör oss till slavar. Öppna våra ögon. Och allt det här, va? Att vi ser att stenen som är så obetydlig har en öppning som är ännu obetydligare. Ja, som vi kan gå in igenom. Om vi finner den, med andra ord, va. Men då måste du ut i öknen och tuktas först. Så jag vet att många här har gått igenom både det ena och det andra. Och det tredje och det fjärde och det femte. För att komma till Guds märke. Då är det värt lite ischia, alltså lite ont i ryggen och alla möjliga skavanker. Om det är det som lidaren handlar om. Ja, varsågod herre, tukta mig. Bara du öppnar mina ögon så jag förstår vad det här handlar om. Är det inte värt det? Jo, visst är det det. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav till honom för att visa sin tjänare Dolus Johannes. Dolus Johannes. För att visa vad som snabbt måste komma över världen. Vad drömde jag i natt eller för två nätter sedan? Att floden kommer så fruktansvärt snabbt. Att jag hann inte ens att åka upp till mina vänner och parkera. Jag var tvungen att rämma allt vad tygerna höll upp på berget. Så fort tror jag det kommer att gå från och med nu. Jag har redan fattat att det här som händer med vädret och månen och allt det här. Du kan till och med se den här pakten skapas nu. Som kommer anfalla och starta Harmageddon. Det är inget svårt att se. Läs profetierna. Här sitter våra kungar. Och tror de har makt och bestämmer. Så sitter Jesus i himlen och ler. Han drar schackpjäserna. Exakt vad hans ord säger. Honom vill jag tillhöra. Den herden får gärna leda mig den tid som är över. Människor har inte en chans att leda dig till målet. Men Jesus har redan en väg klar för dig och för mig och för alla. Den leder in i himlen. Han vet vart du ska gå. Men det han vill ha din vilja. Han vill du kommer till porten. Och där ska du få se någonting som du inte trodde var möjligt. Att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och du kommer att få se också. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes. Johannes var en dolus. Och de som ska få se och förstå vad som händer är också dolus. Jaha. Är det sinnet vi ska ha för att förstå ändens tid? Ja. Brevet sänds ut till samtliga kristna. Håller vi med om det? Att breven till församlingarna måste vara kristenheten, allt vad det heter. För annars är det ingen mening med någonting om det inte är det. Det är klart det är. Det är till samtliga kristna. Och vad är det för budskap? Vad är det för budskap? Det kommer en flod. Det som skedde i Egypten kommer att ske igen. Den som har öra, han höre. Jaha. Tror du det kan ha att göra med Dolus kanske? Som ger upp sitt liv, sin framtid och lägger sitt öra vid dörren och får den genomborrat så att han tillhör sin herre för all framtid. Tror du det har med det örat att göra? Givetvis! Givetvis! Vad slutar alla breven till samtliga församlingar med? Den som har öra, han eller hon hör. Den som har Guds märke behöver inte vara rädd. Eller hur? Om du nu går till Eden för att se det här i miniatyr. Ja, först så kan vi ju se det här. Öra, dolus, dörr, kors, blod, Herrens märke, va? Då vet vi att tillhör vi hans hus. Då kommer ju, ser du, att det är samma plågor i uppenbarelseboken som det är i Egypten. Exakt. Men vi har ju gått in, vi är ju gosen, vi är så gosiga, så vi har ju fått ljus och vi har ju fattat det här. Vi har gått in i huset. Ja. Eden som Herrens hus. Ja, det börjar med ett hus och det slutar med ett hus. Det ser ni i uppenbarelseboken, slutar det med ett hus. Där började det med ett hus och så slutade det med ett hus. Hur gick människan ut ur Eden? Egentligen var det så här att vi är skapade, står i Kolosserbrevet, för en enda sak. Att bli Herrens dolos. Vi är skapade för att tillhöra honom allt vad vi äger av, va? Så Gud gav människan ett bud. Men så mötte hon ju ett annat budskap, eller ska vi säga en annan dörr. Hon mötte en orm som sa en annan väg. Och vi skulle kunna översätta det här och säga en annan dörr, en mycket bred dörr. Kommer ni ihåg syndens människa? Det var ju syndens välde i form av en orm som kom där och erbjöd det man erbjuder nu i församlingarna där ormarna har krypit in. För falska profeter i Bibeln är samma sak som ormar. För de har samma budskap, exakt samma budskap. Och Satans mål är att få dig att missa Guds märke. Han missar Guds märke. Det är hans mål. Kom de frivilligt till Guds dörr? Nej, de kapitulerar vid den breda dörren, eller hur? Och vart ledde den breda dörren? Ja, det ledde ju ut ur huset. Vad står det att de falska profeternas budskap kommer att göra? Ja, det kommer att leda folk ut ur Kristus. Står det på flera ställen, kan visa flera bibelställen på det. Så ormarna som har krypit in, de har ett härligt budskap, va? Beroende av samma budskap som ormen sa till Adam och Eva. Så att komma in i huset, det är en ganska smal dörr. Och den är dold. Men komma ut, ja, då är den ganska bred. Här ser vi alltså den bortgömda porten. I Matteus 7 står det att porten är bortgömd. Den är bortgömd. Sanna profeter visar alltså vägen till Guds port. Eller korset där vi blir dolusar och får öra att höra. De visar oss vägen till Guds märke med andra ord, va? Och akta er för de falska profeterna. För de symboliserar ormen i lustgården. De gör sig ett med honom. Och han kommer att göra allt han kan för att hindra dig från att ta Guds märke. För han har ett annat märke också. Han gör en bred port och breder en bred väg för våra ögon. Och det här handlar ju förstås om hur vi tänker. Synden är ett slaveri. Ja, vad händer nu med alla som inte blir Guds dolosar? Ja, vad händer egentligen med människan i Eden? Man valde frivilligt att lyssna på ormen. Vars budskap de falska profeterna också exakt har. Deras budskap leder alltså ut ur Kristus. 1. Skulle då Gud ha sagt, ja, det börjar alltid med att du förvrider meningen med egentligen vad Gud har menat, va? Nu försöker jag göra vägen rak, men de har alltså tagit Guds raka väg och sen har de gjort den så här ungefär. Det är meningen här. Därför att det finns, ja, ingalunda skall du dö. Ja, du behöver ju inte komma till Guds port där och bli, få Guds märke, va? Nej, jag har det mycket bättre. Jag har också en dörr. Om du går in genom den så ska du bli som Kristus, va? Du ska bli som Kristus. Om du går den breda vägen, jag har en helt annan väg och du kommer att få mitt märke och det kommer att bli så bra. Har du inte sett att det här är ju Matteus 7 budskap exakt. Du kan välja en bred väg och en bred dörr om du vill. Där får du också ett märke. Du kan bli syndens slav och så kan du ta in det här tankesättet i kristenheten. Det är precis det man har gjort. Precis det man har gjort. Just det. Man tror man tjänar Gud. när man tjänar djävulen. Det gör alla som inte är slavar under Gud. Har ni tänkt på det? Vad konstigt, va? Antingen tillhör du Herren och Herrens hus, eller också tillhör du djävulen. Det här vill inte många veta, för det finns bara två vägar. De trodde att de hade gått in i Guds rike. De trodde det, för det står så här: inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket. Komma in i porten. Komma in igenom den här stenen man har förkastat. Man gör en egen, ett eget hus istället, va? Utan varje person eller människa som gör min himmelska faders vilja, slav, trång port. Man har alltså gått in i ett hus. Man har trott att man har träffat märket, men man hade missat märket. Vet du varför? Vad står det om i andra test 2 ska göra att alla som vinglar utanför dörren som inte vill in kommer att dras med dem en flod? Vad är det? Alla som bygger på klippan och formas till levande stenar, det gör ont men det är härligt. Över dem kommer inte den här floden. Kommer du ihåg vad jag drömde? Jag cyklade till ett par vänner först, där floden hade översvämmat huset. Vet ni vad jag vill komma? Vad är det man letar efter idag? Här är ju inte Guds ande. Här pratar man ju bara om korset. Och Guds ord, vem vill sitta och lyssna på det? Nej, det är mycket bättre med manifestationer. Och ben växer ut, förstår ni. Och vi kan åka över till Amerika, så lägger de här stora smorda farbröderna händerna på mig och jag får fire. Så kan jag åka hem och göra likadant. Halleluja, smörjelsen bor i mig. Jaha, men det är ju precis det som ska bedra dem. Eller? De tror att de har gått in genom porten till himmelriket. Men på grund av att man ber för sjuka och de tydligen blir några helade. Man profeterar och tydligen är en del av budskapet rätt. För så brukar det vara. Och så driver man ut onda andar, står det. Ja, en del flyttar nog på sig för att djävulen vill att de ska göra det. Tror du att en sån person som har upplevt det sen fattar vägen till Herrens hus? Vad står det i andra test 2? Jo, de som vinglar utanför porten, de som inte har hittat porten av rättfärdighetens port, står det ju, utan njutit av orättfärdigheten utanför dörren, med andra ord. Det ska komma en flod med under och täcker och Satans kraft. Och vad ska den göra då? Tror ni det känns när han kommer? Han tror det är Gud. Det är klart. Annars skulle de inte samlas i skaror innanför den här breda dörren. De kommer att tro det är Gud. Varför det? Under och tecken och känslor så är det bara dammar om det. Floden. Sen kommer du att få profetior i det här huset. En del av dem kommer att vara rätt. Men en del kommer att vara totalt fel. Ofta handlar de här profetiorna om att du ska bli något stort. Apostel eller profet eller något annat stort. Det handlar aldrig om slaveri. Jag garanterar. Jag har aldrig hört det budskapet jag predikar här för er i ett sånt hus någon gång. De vet inte ens vad det är. Nej. Kom och dö med Jesus. När du får höra en profet i det stora huset profetera något sånt, så den dagen, kom till mig så jag får spela in det. Så är det inte, va? Utan tuktan och ljus. Jag tycker jag har haft en jättejobbig period sista tiden. Jättejobbig. Det har varit som tungt. Men jag är glad för det. För jag har hellre tungt i ett år än i en evighet. Det är bara lidandet, står det ju, bara för en kort tid. För en kort tid. Och det tjänar ett syfte. Det står så här, va? Jag ska inte dö. Vi tar psalm 118 och 17 igen. Jag ska inte dö, jag ska leva och jag ska förkunna Herrens gärningar. Och det gör jag nu. Jag ska förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt floden. Det handlar ju om din vilja, va? Du vill tillhöra Herren. Men du kan inte se den här vägen om inte Herren uppenbarar den för dig. Av nåd. Vad vill vi? Vill vi tillhöra Herren? Jag vill tillhöra Herren och hela mitt hus. Ja, vad bra, för det är den bekännelsen han vill höra, va? Du kan inte komma in själv. Du kan inte tjäna Herren själv. Därför finns det nåd. Han för dig in. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom den. Men det vill ju inte de andra. De vill ju inte gå in. De vill ju njuta utanför. Eller? Det står ju där. De njuter av orättfärdigheten. Det är ju synden. Det är ju av vår egen kraft och makt. Okej. Det kommer en dom. Det kommer en flod. Ja, men skulle min Gud och så vidare. Peter Jangrins video. Ja, min Gud, han som var Gud under Egyptens tid, kommer att visa att han är samma Gud i slutet av den här tidsåldern. Och jag vill som Paulus säger, jag vill befinna mig i Herren. Jag vill befinna mig i Herren, jag vill befinna mig under blodets kraft. Förlåten för mina synder, och jag vill vara hans slav. Och gode Gud, hjälp oss. Hjälp oss in. Herren har gjort detta. Ett under och mirakel är i våra ögon. Herre, jag tackar dig för att du har uppenbarat din vilja för våra liv. Och jag tackar dig, Herre, att vi får känna dig i din kraft. Och du ska leva ditt liv i våra liv, Herre. Tack att du lever alltid för att behaga Fadern. Och det gör du i våra liv också. Herre, låt din drivkraft och din nåd få leda oss och föra oss in i ljus. Och evighet med dig. Amen.